Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Alla våra kära lyssnare till ännu ett underbart avsnitt av Tillsammans med mig och min Nick. Min och min, men Nick Alinia heter han. Han som sitter och kurar här bakom mikrofonen.
Stämmer. Vad är kurar?
Kurar betyder att man lurar. Det betyder att man hukar.
Det är lurar fast med autokorrekt på mobilen så det blir fel.
Det kurar och lurar och filurar och man kan säga lite olika saker. Man kan roa sig med språket. Med ekvilibrismen i orden, retoriken och lingot.
Ja, du är författare så du.
Ja, jag vet. Jag brukar säga att vara författare är en bokstavssjukdom.
En bokstavskombination.
En bokstavssjukdom. Mm. Ja, förlåt, jag avbröt dig som den självupptagna författaren jag är. Hur mår du?
Nej, men det är bra, skulle jag säga. Väldigt bra själv då.
Ja. Nej, det är underbart. Det är lysande, det är strålande, det är mycket, mycket bra.
Nu är vi väldigt off topic här, men du ser väldigt, väldigt varm ut.
Alltså, det är ganska kallt ute tycker jag.
Ja. Nej, i och för sig, jag cyklade, jag blev varm på en gång. Men alltså, att du fortfarande har scarf på dig gör att jag börjar svettas.
Mm-hmm. Du får så här betingad reflex som Pavlovs hund. Du börjar dregla när du ser mig, typ, fast inte riktigt. Ah. Du blir svettig. Ja, men det är vätskor.
Ska du inte spåra ur det här
igen? Det är kroppsvätskor. Alltså. Ja, men hur som helst. I helgen så hade vi ska rapportera om helgen som har gått. Och det var faktiskt så att det ägde rum en demonstration i Stockholm som både jag och du var med på.
Ja, jag var där som den journalist jag numera är.
Som observatör. Jag var där som både aktivist och journalist. Och man kan ju bara konstatera att mainstreammedierna lyste med sin frånvaro. Och,
just därför var jag där.
Precis. Det gick väldigt lugnt till. Det var inga liksom vänsterblivna galningar som dokumenterade. Ja, det gjorde de kanske, men jag märkte dem inte.
Nej. Men det känns som att motdemonstration, alltså i och för sig, vänstern har ju försvagats väldigt mycket när det gäller motdemonstrationer och sånt. Det händer ju inte så mycket längre. Men det verkar som att de inte riktigt har hittat till den här delen av... För alltså, den demonstrationen kallas ju inte höger av de som anordnar den.
Nej.
Den är ju inte höger så som att den är nationell och så. Den är ju mer liksom antiglobalist... Enligt vissa foliehats, alltså den.
Nej, men så här, det vi ska först säga vad det var för demonstration, det var Exit WHO. Alltså man vill att Sverige ska lämna WHO som en korrupt globalistorganisation och det med rätta. Och det här Absolut. Av anledning av att WHO håller på att jobba med ett fördrag som då de olika medlemsländerna ska godkänna i vår, alltså våren 2024 i maj. Och då ska man förbinda sig, man ska, alltså ska skriva på en sån här ett avtal kan man säga som går ut på att WHO ska ha rätt att styra över vår folkhälsa egentligen, och det går ut på att ifall det nu skulle komma en ny pandemi, plandemi eller whatever, då ska de kunna säga så här, ja, ni måste ha en lockdown, och då kommer Sverige inte kunna säga nej, och de kommer kunna tvinga människor att ta sprutor, de kommer tvinga människor att ingå i olika typer av medicinska liksom ja, hanteringar som man kanske inte alls vill. Det ska vara så alltså mycket mer tvingande medicinsk världsordning som WHO ska bestämma. Så vi säger i princip upp vår suveränitet vad det gäller våra hälsofrågor.
Och ett väldigt stort problem med det här som även finns med EU och den här typen av organisationer är ju att vi väljer ju inte vilka som sitter här. Vi kan ju inte avsätta WHO ifall de hittar på något helt galet. Vi har ju ingen makt över dem överhuvudtaget, men de har makt över oss. Riksdagen kan ju vi i alla fall rösta kring. Och det är ju det som, för er som inte är jätteinsatta i vad problemet skulle vara, är framförallt enligt mig att de kan bestämma exakt vad de vill, och vi vet inte ens vilka är det som sitter där. Vi har inte valt dem.
Nej, vi vet inte. Och enligt uppgift så de som sitter där är ju faktiskt väldigt korrupta. Det är ju människor som inte har rent mjöl i påsen. Ordföranden är en etiopisk man som är... Ja, det finns mycket frågetecken kring den här Tedros som han heter. Och det är inte så lyckat, kan jag tycka, att vi dessutom ger upp, alltså, vår fina svenska folkhälsa som har hittills varit väldigt god på olika sätt. Och en av anledningarna till att Sverige faktiskt har kunnat slippa lockdowns under den här covid-tiden är ju att Sverige har liksom haft ett egenbestämmande i de här frågorna. Mm. Det som är intressant här...
Och grundlagen.
Och det som människor då inte känner till, och enligt då Meryl Nass som är läkare och expert på pandemier, som också höll en mycket intressant, ganska kort föreläsning, men ändå som faktiskt pratade nu på Medborgarplatsen i söndags. Hon är också aktiv i Children Health Defense, som är en organisation som kämpar emot att barn ska få de här experimentella vaccinerna, och det får de på många håll i världen. I många länder så har man gett även väldigt små barn, bebisar, de här sprutorna. Det har också Sverige sluppit. Om vi nu går med i det här, vilket de ger sken av att det här är ett fördrag som är på något sätt så här frivilligt, men faktum är att det är inte frivilligt, utan när Sverige har skrivit på det här så blir det tvingande. Och Meryl Nass menar på att det pågår en mjuk kupp där målet är att skapa nya lagar och bortse från befintliga mänskliga rättigheter under förevändningen att man har pandemiförberedelser och en så kallad biosecurity-agenda. Och det här är faktiskt jävligt läskigt. Och Meryl Nass har också vittnat inför den amerikanska kongressen flera gånger om de här frågorna. Och hon är en mycket kunnig person. Och det var väldigt kul, för hon stod ju på scen med så här foliehatt. En riktig foliehatt.
Hon ryckte en foliehatt från publiken.
Ja, och då sa hon så här: "You're not wearing your tin foil hat. That means you are not paying attention." Det betyder alltså så här: har du ännu inte satt på dig foliehatten, då betyder det att du hänger liksom inte med i det här som pågår. Lite mer, jag ska bara säga en sak till. WHO arbetar ju med att utveckla den här agendan globalt, och det är ju den här Tedros då, och, men också USA i ledningen, så att då blir det också så här att Sverige ska liksom anpassa sig till länder som har olika syn. Till exempel skulle då Fauci, som är ett riktigt asshole, kunna liksom diktera Sveriges folkhälsa. Och det här pandemiföredraget som de jobbar med och som de vill att Sverige ska skriva på, de vill att man ska ta bort mänskliga rättighetsskydd och genomdriva en mycket större ökad övervakning. Och dessutom ska man censurera och begränsa yttrandefriheten, för att det enda då liksom, narrativet som man kommer kunna få liksom sprida i medierna, det är det här som WHO har bestämt. Så kritik mot det här kommer i princip bli omöjlig. Om man till exempel ska kritisera, vad då? Måste vi ta sprutor som ni har bestämt? Och då kommer man inte kunna framföra det här till exempel i debatter eller så, utan det blir bara den här statliga agendan som kommer kunna spridas. Så det som håller på att ske är faktiskt rätt så obehagligt, och jag tycker att människor borde bli mycket mer medvetna om det. Mm.
Och på listan över deras toppdonatorer, alltså WHOs toppdonatorer, utöver nationer såsom Tyskland, Japan, USA, Korea och så vidare, Sydkorea, så finns även privata donatorer. Däribland på plats 4, om jag minns rätt, så finns Bill and Melinda Gates Foundation.
Ja, och, tänka sig.
Och nummer 5 eller 6 är Gavi Alliance. Och vet du vilka det är?
Ja, Gavi Alliance, men du får gärna säga det så att våra lyssnare får höra det.
Deras hemsida heter då, eller deras headline är Gavi, the Vaccine Alliance.
Just det.
An international organization created in 2000 to improve access to new and underused vaccines for children living in the world's poorest countries.
Och sen, dessutom är det så här. Vet du vad mer som kan ske om Sverige går med på detta och skriver på det här fördraget? Då kan WHO bestämma vilka läkemedel som får användas i enskilda länder vid en pandemisituation. Så de kan dessutom också bestämma att så här, nej, det här medicinen som faktiskt funkar jättebra, den får ni inte använda, utan ni ska istället använda den här som kanske Bill Gates har sponsrat eller liknande. Och det här kommer snart föra oss till den ohyggligt korrupta Nobelstiftelsen. Men först ska jag bara berätta att ytterligare en talare som var med heter Pierre Corey, som är en läkare som också har blivit deplattformerad och cancelled när han har kritiserat hanteringen av pandemin. Och han har skrivit en bok som heter The War on Ivermectin. Och han menar på att genom att ha förbjudit ivermectin och ha hånat den medicinen, kallat den för hästparasitmedicin och bla bla bla, så har man faktiskt offrat miljontals med liv. För människorna har kunnat få ivermectin som en tidig behandling och därmed sluppit svår sjukdom. Och istället har man fokuserat helt på de här experimentella vaccinerna som i sin tur har skördat många offer genom att både ha förstört människors immunförsvar, hälsa och lett till döden för många som har dött plötsligt med okända dödsorsaker. Hjärtproblem, lungproppar och annat, turbocancer och skit. Minskad fertilitet. I Sverige har fertiliteten gått ner med 10%. Och han menar på att det här har ju då varit en väldigt driven global agenda där de här big pharma läkemedelsbolagen har varit otroligt liksom drivande i att det här är det enda vi ska ha. Det är de här experimentella genterapierna. Som, det är ju inte vacciner, det är ju genterapi.
Sen finns ju ett generellt problem med när stora världsomfattande organisationer ska fatta beslut om enskilda länder. Det är inte alltid de vet vad som är bäst för Sverige. Jag menar, om du kollar på EU, hur många lagar har inte de som inte alls passar Sverige? När de ska lägga sig i snus och när de ska lägga sig i...
Ja, nu ska de förbjuda vitt snus. Nu ska de förbjuda vitt snus.
Ja, nu är snus ingen... Alltså jag skiter i den frågan jag i med. Sig. Men principiellt så ska väl vi bestämma över hur vi vill hantera vårt land. Och så får andra länder bestämma hur de vill hantera sitt. Inte att någon stor globalistorganisation som vi inte ens vet vilka det är och som vi inte har någon makt att avsätta om de spårar ur.
Och som
dessutom, varför ska de bestämma över oss?
Nej, och som dessutom inte vet hur det ser ut i Sverige. För att nu har de till exempel en ny lag som ingår i deras agenda 2030. Det är att svenska villaägare måste så här klimatanpassa sina hus. Och de måste renovera sina hus för minst 500 000. För att de här husen ska då uppnå deras liksom krav på klimatsmart och liksom isolering och så. Medan Sveriges hus har redan den här energiklassen som de efterfrågar. Så Sveriges hus är redan byggda på ett sånt sätt så att de är både miljövänliga och klimatsmarta och alltihopa. Men ändå ska EU kräva genom sina trubbiga direktiv sådana här helt vansinniga liksom, målsättningar att vi ska uppfylla dem. Och om inte det här blir en jätteprotest, då vet jag inte. Det här kommer ju driva människor från hus och hem, för det är inte bara villaägare, utan det är även allmännyttan måste tvingas att hålla på renovera och miljöanpassa sina fastigheter, vilket kommer driva upp hyrorna. Så att jag vet inte hur folk överhuvudtaget i Sverige ska ha råd att leva om det här EU-galenskapen drivs igenom.
Nej. Det är ju återigen ett exempel. Jag menar, vi i Sverige är väldigt moderna, vi bygger på ett visst sätt. Ja. Ändå så ska de här lagarna gälla alla länder, allt ifrån liksom
Albanien,
moderna länder till,
ja, liksom Rumänien, deras så här konstiga träskjul ska så här klimatanpassas, vilket de naturligtvis inte kommer att göra. Medan här i Sverige då, där allting, där standarden redan är skyhög.
Ett nybyggt attefallshus ska liksom göras om för en halv miljon.
Ja, men typ. Ja, vilket för oss vidare till det faktum då att Nobelkommittén har gett Nobelpriset i medicin till två stycken personer som har anpassat, observerar, de har inte uppfunnit, men de har anpassat, sett till att det inte innehåller några skadliga parasiter, vad jag förstår, mRNA-teknologin, och det är Drew Weissman och Katalin Carrico. Och det här är, alltså Pfizer har sedan 2020 lobbat för att Nobelpriset ska gå till det här vaccinutvecklingen. Och de har också, vad jag förstår, betalt flera hundra miljoner till Karolinska institutet. Och de har hållit på och påverkat liksom det här, och nu har då Karolinska institutet, alltså Nobelpriset i medicin, delats ut till de här två forskarna, och då blir det så här, vaccinerna har fått Nobelpriset, hurra, hurra liksom. Och för det första är det så här, Robert Malone som har hittat på mRNA, han har uppfunnit den tekniken, han får givetvis då inte Nobelpriset eftersom
han är väl kritisk,
systemkritisk. Ja. Han har ju själv tagit sprutorna och blivit sjuk av dem och varit väldigt kritisk mot allt det här. Men sen då då blir det så här jubel i mainstream-medierna. Titta, det här fantastiska vaccinet som har räddat miljoner med liv. Liksom. Och det här är ju liksom bara bullshit.
Jag har hört, alltså i princip alla jag känner som vaccinerade sig säger nu att de ångrar sig.
Mm.
I princip alla jag känner, utan att överdriva.
Ja.
Till och med de som var så här, de har nej, men varför gör du inte det? Var lite solidarisk typ. Alltså jag vet ingen som säger så här, nej, jag är jättenöjd med det beslutet. Ingen.
Nej, inte jag heller. Och faktum är så här, ju fler sprutor man tar, desto större risk är det att man ska få covid, visar nu forskningen. Det visar att man har förstört sitt immunförsvar. Och jag har sett statistik som visar att de här mRNA-vaccinerna skadar allas hjärtan i princip. Har man tagit sprutorna så riskerar man detta. Vad som har talats jävligt tyst om är att det har varit olika batchar, så att ungefär 30-40% har varit i princip bara helt harmlös, liksom någon slags saltlösning eller någon bara typ, ja, man har sprutat in någonting som inte innehåller det här, och sen har det varit en del av batcharna som har varit extremt giftiga, och då har folk typ dött liksom direkt i samband med att de har fått sprutorna. Och sen finns det liksom en del batchar som är lite mitt emellan och som man inte vet. Men det som är störst problem med den här mRNA-teknologin, som är otroligt invecklad och den är väldigt imponerande rent vetenskapligt, men det största problemet med det här är ju att man inte vet vad som kommer hända långsiktigt med människor. Och som sagt, överdödligheten i länder som har en hög vaccingrad har ju visat, alltså Edward Dowd har ju skrivit en bok, jag har pratat om den förut, och det kan vara intressant för er som lyssnar på det här och som är intresserade och nyfikna, för det här är ju faktiskt ganska läskigt tycker jag. Jag är absolut ingen forskare, men jag i egenskap av journalist har ju satt mig in rätt mycket i olika aspekter av det här och även lyssnat på många kritiska forskare, och jag var med på Läkaruppropets konferens i januari, och det kom ju forskare från hela världen som är otroligt insatta och som också har blivit deplattformerade. Det här är alltså seriösa vetenskapsmän och läkare som har gått in noga, och de har gjort allt möjligt. Det har varit obduktioner av döda som har dött efter vacciner. Det har varit människor som har sett cancerökningar, så kallad turbocancer i samband med injektionerna, minskad fertilitet, försämrat immunförsvar, olika typer av reaktioner, fysiskt, autoimmuna sjukdomar. Alltså det finns mycket, mycket, mycket forskning som visar att de här vaccinerna, dels är de ju framstressade, de var nödgodkända, och de är inte alls så fantastiska. Dessutom så fick ju många unga människor detta, eller man injicerade även unga människor för någonting, för en sjukdom som faktiskt inte hotar unga människor överhuvudtaget. Så man offrade ju barn och ungdomar i det här galenskapen. Oförlåtligt tycker jag.
Jag har hört från flertalet, nu är det här anekdotiskt, men jag har hört från flertalet kvinnor också att de hade jätteregelbunden mens tidigare, alltså som en klocka.
Mm.
Och sen, och nu så vet de aldrig när den kommer.
Nej, och det här med mensblödningar och rubbningar i de gynekologiska liksom partierna, eller ja, vad ska man säga, det kvinnliga hälsan, reproduktiva hälsan har ju blivit väldigt drabbat, och det här har man ju avfärdat. Och jag såg ett inslag faktiskt på TV4 där de har tagit in någon gynekolog, och då hade de, när det här blev liksom känt att kvinnor drabbades av olika blödningsrubbningar och ja, missfall och sånt, då avfärdades det här bara så här. Nej. Det är absolut ingen fara och alltihopa återgår till det normala. Och precis på samma sätt så avfärdade man hjärtproblem som unga killar faktiskt, mestadels unga idrottskillar och sådana som vältränade och fick. Och då menar man på att nej, men det här är bara en kortvarig, det här är ingen fara. Men faktum är, det som har visat sig, att den hjärtskadan som man får av vaccinet, den är mycket mer allvarlig än den eventuella myokardit man skulle få av naturliga orsaker så att säga. Så den här myokarditen som man får på grund av vaccinet, den är mycket allvarligare, och den är inte heller så att det reparerar sig per automatik, utan det kan bli en kronisk fråga. Så det har varit så mycket lögn och skit, och det är inte så konstigt att man inte har förtroende för myndigheter och Folkhälsomyndigheten, som dessutom fortsätter propagera för att gravida kvinnor ska ta det här.
Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här, men just det där är faktiskt också värt att nämna, att om vi minns tillbaka så minns vi säkert att i synnerhet våran Folkhälsomyndighet pushade ju jättehårt för att just gravida ska ta det. Att det är extra viktigt att de tar det.
Yeah.
Sen släpptes ju, och det här vet ju typ ingen för att det här tystades ju ner utav bara helvete, att de här Pfizer-dokumenten som Pfizer själva ville släppa om 50 eller 75 år, jag kommer inte ihåg.
75 år skulle det vara,
när alla ansvariga är döda. Yeah. Då.
Yeah.
Så de blev ju tvungna, de fick någon subpoena som gjorde att de blev tvungna att släppa det nu på 80 000 sidor eller vad det var. Och där står det specifikt från dem själva att vi kan inte garantera att det här är säkert för gravida.
Nej.
Står det i deras egna dokument. Och det här har ju de vetat om hela tiden, uppenbarligen, ja, i och med att det står där. Men alla myndigheter pushade för det är extra viktigt att gravida tar det. Extra viktigt.
Exakt, och det här är så bizarrt därför att varje ansvarsfull läkare eller personer som jobbar med de här frågorna kring graviditet just då, mediciner och sånt, de alla kunniga personer som jobbar med det här säger ju att är du gravid så ska du inte ta några vaccin överhuvudtaget. Och plötsligt så skulle gravida kvinnor ta ett nödgodkänt vaccin som man inte vet ett skit om. Och allt det här mörkades ju, missfall, dödfödda barn, fertilitetsproblem. Men sanningen är att Sveriges fertilitet har som sagt sjunkit med 10%. Och jag var på en konferens i helgen och då pratade Nils Littorin som är läkare och han sa att det här är helt unikt och det finns ingen förklaring, utan då heter det så här, ja, alltså det finns ingen officiell förklaring, utan då heter det att liksom, nej, men människor under covid så ville de då plötsligt inte skaffa barn, och det här är liksom dumheter, för det här började, det här fertilitetsminskningen, den här drastiska, började i samband med att man började massvaccinera, och det ser likadant ut i alla länder. Det som var intressant, och jag pratade med han Pierre Corey, han som har skrivit boken om ivermectin, och då sa han till mig så här, för jag sa till honom så här, nej, men Sverige har inte samma typ av överdödlighet som många andra länder som har en hög vaccinationsgrad. För man kan ju också titta på länder som har en låg vaccinationsgrad, och de har ju inte överdödlighet på samma sätt som de länder som har en väldigt hög vaccinationsgrad. Men Sverige skiljer sig där, för Sverige har inte lika hög överdödlighet. Och då så frågade jag honom, kan det bero på att Sverige på något sätt har blivit förskonat och fått en större andel liksom harmlösa batchar? Och då sa han så här, att han också hade faktiskt reflekterat just över det. Att Sverige skulle kunna vara ett experimentland, och det är ju många som säger att Sverige är ett socialt experiment. Och det kanske är ett experiment att Sverige är som en kontrollgrupp, jag vet inte.
Men kan det inte vara att vi är hälsosammare än många andra länder, eller är vi det?
Jo, de menar på att våra immunförsvar kan ju också ha drabbats mindre genom att vi just inte hade lockdowns, och vi hade inte heller obligatoriska munblöjor. Vi hade liksom lite annan livsstil än många andra.
Det där var så bisarrt, för att i början så gjordes ju, för många kräddade ju Sverige för att det var så himla öppet i början, men det var inte för något aktivt beslut. Det var ju för att
det var slapphet, de var så himla inkompetens.
Ja, de var ju så himla handlingsförlamade, exakt. Ja, det var ju visst. Bara därför. Det var inte så att det var så här, okej, det är smartare att låta folk vara fria. Det var inte det.
Nej.
Det var ju att de var inte klarade av att göra någonting.
Nej, precis.
För i början hade de sagt så här, första två veckorna, vet ni vad, vi stänger ner allting tills vi vet vad det här är. Jag propagerade ju för det på den
tiden.
Gjorde
jag med.
För jag hade ingen aning om vad fan det här var. Det kanske var ett zombievirus eller någonting.
Nej, men jag vet.
Och sen när det visade sig, okej, det här var inte så farligt. Och plus att vaccinerna började komma, som ni hade lovat att om vi bara tar dem så är allt lugnt.
Just det, då en kom spruta, det, ja. Och sen var det två och
då
tre.
Då kom det en massa restrictions helt plötsligt.
Ja, visst.
Då fick inte jag gå på hockey om inte jag visade upp ett digitalt vaccinpass. Jag kunde inte visa upp ett negativt PCR-test.
Nej.
Men ett digitalt vaccinpass, då fick jag gå in.
Mm, precis så.
Vilket jag missade faktiskt en hockeymatch på grund av det.
Ja, nej, men det var ju där en kortare period när man inte fick gå på evenemang och man inte hade sina vaccinpass.
Några veckor bara.
Ja, men sen hade vi en demonstration faktiskt som var väldigt massiv. Exakt. Det var en av de största demonstrationerna i nutid.
Säkert 15 000 personer.
Nej, jag tror att det var över 20 faktiskt. Som vi var över Sergels torg och alltså gick från Norrmalms torg upp till Sergels torg. Det var en massiv uppslutning.
Groteskt, ja. Men det var ju också så kul, för att det var så många som sa så här, nej, jag vill egentligen inte ta det, men samtidigt man får inte gå ut på krogen och det där gällde ju, och jag vägrade ju ta det, och det där gällde ju i typ 3 veckor att man inte fick gå på krogen. Och sen efter ett tag så var det ju så här, vad har du för rättigheter nu som inte jag har? Inga. Du bara vek ner dig.
Men så var det precis så. Nej, men jag kände ju från början att det här är, det är någonting som är jävligt skumt med det här. Och den här också stressen, hur det stressades fram och hur man också så här, man ska kavla upp så här för att skydda varandra. När fan tog man liksom en Alvedon för att någon annan hade ont i huvudet?
Jag brukar säga det nu för tiden. Du, jag ska ta en Alvedon här. Kan du ta en också? För annars funkar inte min...
Precis så. Och det var ju en rolig meme som Elon Musk faktiskt retweetade eller la upp på Twitter, och det var så här: ett vaccin som är så bra att du måste att du blir hotad för att du ska ta det. Att de hotar dig om inte du tar det. Och för en sjukdom som du måste testa, som är så dödlig att du måste testa dig för att veta om du har den. Ja. Men och de där PCR-testerna, det var ju också bara bluff. Enorma pengar som kastades ut på det. Alltså med, i backspegeln så tittar man på det här och bara konstaterar att
så bizarrt allting.
Så jävla sinnessjukt.
Jag kan säga att det här med kavla upp, jag gick ju väldigt mycket på magkänsla i början kring vad jag skulle göra och vad jag inte skulle göra, om jag skulle vaccinera mig och sådär. Och det tycker jag är en bra riktlinje oftast. Om det inte finns någon annan information så ska man lyssna på magkänsla, i alla fall initialt då. Och sen gräva i vad man, om man vill veta mer då. Men när jag såg den här kavla upp-kampanjen och det var exakt samma kändisar som propagerar för allt som är dåligt. Allt som är dåligt.
Refugees welcome.
Ja, alltså jag menar öppna gränser, feminism, alla de här grejerna som gör samhället
klimat,
sämre.
Klimat, trans,
allt det där.
Allt skit.
Allt som gör att västvärlden förfaller liksom.
Ja.
Exakt samma människor stod och sa kavla upp.
Yeah.
Och liksom Greta Thunberg tillsammans med en kriminell gangsterrappare och du vet allt det här.
Yeah.
Och då blev jag så här, okej, de pushar hårdast för det här. Varför skulle de vilja mig väl i just den här frågan när de vill mig illa i alla andra frågor?
Mm.
Och då, ja, då kan du ju ha en riktlinje där kring hur du ska göra.
Och jag kände exakt likadant och... jag råkar veta att några av de här som faktiskt har kavlat upp har ju drabbats ganska hårt.
Ja.
Mm, vilket är väldigt tragiskt. Jag fick ju då höra att en av dem som har drabbats hårt också ångrade sig och var lite så här... hade den personen vetat så hade den inte kavlat upp och ställt upp. Men det var ju också så här Bindefält, liksom det skulle vara så här PR, allt var så på något sätt fyllt
Alex
av
Schulman.
Alex Schulman. Alltså det var så fyllt av någon slags sån här godhetssignalerings, godhetsknarkande liksom aura kring det hela. Och jag reagerar faktiskt reflexmässigt så också, precis som du, när jag ser de här människorna så känner jag liksom jag känner bara direkt så här, nej men jag vill inte överhuvudtaget vara med i den här klubben och de här äckliga hycklarna, liksom, vad är det de håller på med? Och då känner man, det är liksom en indikation på att det är något fel.
Ja. Nu har vi gått väldigt djupt i vacciner så vi kan ju lika gärna tömma ut ordentligt.
Ja, det kan vi.
Det var ju också en grej som jag, men vi är snart klara, det var också en grej som jag reagerade på, det var att ingen journalist någonsin ställde frågan, varför ska vaccinerade var rädda för ovaccinerade.
Exakt.
Inte en enda gång ställdes den frågan. Det var den enda frågan jag ville höra på en presskonferens. Ställdes aldrig.
Men så här, om vaccinet funkar, varför ska man då vara rädd för de ovaccinerade? Så här, och om det inte funkar, varför ska man då ta det?
Exakt. Så, om du är vaccinerad, vad spelar det för roll om jag är ovaccinerad?
Exakt.
Då kan väl jag få dö i fred om det nu är så.
Precis så.
Du är ju klar. Det är precis, alltså, har du någonsin hört någon säga så här, nej men ta poliovaccinet du också, annars funkar inte mitt. Folk säger ju så här, ja, jag är vaccinerad, det är lugnt.
Men den stora grejen var sen hur de ljög med statistik om så här, det är de ovaccinerade som dör, men då visar det sig att det var ju inte så, utan då räknades man som ovaccinerad efter att man har fått en spruta, men efter, innan man har fått den andra sprutan.
Och två veckor, och när
lögn.
Det hade gått 2 veckor efter att man har fått den andra sprutan. Det var ju det.
Och i USA menar de på så här, the unvaccinated are dying. Så här. Och grejen var så här, nej, det var de inte.
Dialekt.
Det blev inte så. De dog inte. Nej. Och det var också så här, varför dör de inte? Och varför är de vaccinerade som dör? För då visade det sig sen att de som dog, det var just de vaccinerade. Och,
alltså det är så mycket absurt som kommer tillbaka. Det var ju också så här, nu jag börjar så här minnas allt
ja,
eftersom.
Ja,
det var ju också så här att Först var det ju, okej, när vaccinet kommer så är allt lugnt.
Mm.
Då är vi ju räddade.
Och en spruta, ja. Bara ja. En. Du ska få en spruta och allt kommer bli jättebra, för då ska vi återgå till det livet vi har levt innan.
Exakt, bara alla tar det.
Ja.
Och sen tog nästan alla det. 80% av Sverige tog det, eller 85% eller någonting. Och sen blev det så här, nej men vi har aldrig sagt att det skyddar mot smitta.
Exakt.
Det skyddar bara mot död. Vänta, va? Det har ni inte sagt. Och sen blev sen när man frågade, men om jag inte har det, då blir ju jag smittad i värsta fall. Men ska jag bli smittad då av en vaccinerad eller av en ovaccinerad? Nej, alla kan bli smittade. Det är bara att det skyddar mot... Vänta nu,
det skyddar mot svår inte, sjukdom och död, var det som var mantrat.
Dealen, det här var inte dealen någonstans.
Nej, exakt så. Och det sjukaste tycker jag också, så här, man minns, och grejen är så här, varför vi pratar om det också, bara för att ni som lyssnar ska veta, det är för att vi kommer inte att glömma och vi kommer inte att förlåta. Jag kommer inte att bli en av de här som bara, nej men nu vänder vi blad, nu går vi vidare. Därför att de här skandalerna sitter människor bakom som har fattat beslut och som förväntar sig att vi ska ha fortsatt förtroende för dem.
Ja,
aldrig i livet. Jag vill också bara faktiskt påpeka en annan sak, hur man offrar de unga människorna. Hur man... från ena dagen till den andra drog in Moderna för människor.
Just det.
Mm,
under 30.
Människor under 30. Mm. Och då,
helvete,
tänk att det folk gick och tog de där sprutorna, så här 28-åringar. Ja. Och så samma dag på kvällen, alltså då var det så här, nej, nu stoppar vi det här. Ja. Och det stoppades på en gång.
Det är så jävla stört. Alltså.
Jag har träffat flera personer, unga människor som har fått de här sprutorna, som har fått sina liv förstörda bokstavligt. En kille som tränade jättemycket, hans mamma berättade här att han har fått proppar i hela kroppen. Och han kan inte träna längre. Han var en sån här gymkille. Och nu är han så här, han har ingen kondition. Han orkar inte lyfta en hantel. Han mår svindåligt. En annan kille fick hjärtproblem. Alltså flera killar som jag pratat med. Alltså folk har ju skrivit till mig. Det finns ju sån här vaccinskadade. Det fanns ju sidor på Facebook där folk berättade. Folk dog. Folk fick skador. Folk fick jättekonstiga sjukdomar. Ryckningar. Utslag. Alltså... än det ena efter det andra. Och det här är sån här statistik. Vissa har ju inte anmält sina skador.
Nej.
En kille som fick hjärt, han fick så här myokardit. Han mådde skitdåligt. Han fick världens hjärtklappning. Han trodde han skulle dö. Han var så här, jag tar aldrig mer en enda spruta till. Han tog sina sprutor liksom en vecka innan Moderna stoppades för människor under 30. Och, ja.
Sen kopar ju många med att det inte har med vaccinet att göra. Att det var en slump. Liksom.
Ja, såklart.
Det gör ju många.
Ja.
Och... jag vill faktiskt att om ni har drabbats av skador kring det här och eller ja, har anhöriga som har gjort det, så skriv gärna in till oss och berätta det på katarinaonix@gmail.com eller på våra sociala medier då, @nickalinia och
@katjanors.
Yes. Och nu när vi har spårat ur mer och mer kring vilka ämnen vi pratar om, så kan det ju vara så att vi är cancelade snart, så därför får ni gärna donera till oss om ni vill göra det på 0700 420 297. Det tackar vi väldigt mycket för.
Ja, det går jättefint. Vi glömde att säga det i början. Vi har varit så ivriga att dra igång här.
Så jag pressar in det här i mitten istället.
Ja, det gör vi. Och vi ska nog pressa in det på slutet också. Men det är precis. Man får ju... alltså, nej, man har inte fått säga de här sakerna, för då blir man kallad för galen antivaxer. Men jag känner bara så här, ja, jag är faktiskt stolt antivaxer idag. Jag känner så här, jag känner mig stolt över att jag har stått emot den här massiva propagandan. Och det enda jag är ledsen för, det är att jag inte har lyckats stoppa vissa i min närhet från att faktiskt skjuta i sig skiten.
Men sen är vi ju inte, alltså vi är ju heller inte emot alla vaccin, det är inte jag i alla fall.
Så här, jag kan...
Däremot, jag vet vad du ska säga, däremot har mitt förtroende för... vaccin sjunkit överlag på grund av det här, vilket är jättesynd.
Det är samma, det var det jag skulle säga till dig också. Jag är inte heller antivax vad det gäller andra vacciner. Jag har, mina barn har genomgått alla vaccinationsprogram som går, och jag har själv faktiskt också tagit vaccin inte för så himla länge sedan när jag skulle resa någonstans. Tog väl något tog väl gammaglobulin eller något sånt där till vanlig liksom. Men jag kan säga så här, mitt förtroende för det har sjunkit, och jag har börjat ifrågasätta också vissa saker inom just barnvaccinationsprogram och tänkt så här, att vad egentligen, för att det har ju varit diskussioner om att vacciner kan ha liksom allvarliga biverkningar just för barn. Så att jag känner mig lite grann så här, det är mycket som jag har börjat ifrågasätta, saker som jag bara tagit för givet och trott på och utgått från att men det där är någonting som är självklart, att det är självklart att det är bra. Så jag känner så här, men hur kan jag vara så säker på det? Mm-hmm. Så att, och framförallt tycker jag att man har ifrågasatt myndigheterna och deras agenda och deras liksom kompetens.
Alltså hälsomyndigheter och sånt här, det är ju, jag skiter i allt de säger. Det är snarare att jag blir så här, okej, om de sa det här, förmodligen är det tvärtom. Så jag ska kolla om det är bra att göra tvärtom. Liksom.
Så är det, och det bekräftas också av alla de läkare som faktiskt uppvisar en skepsis. Och det sa återigen Nils Littorin. Han sa så här innan när han gick sin läkarutbildning och så. Nils Littorin kan ju kolla upp, han är väldigt, väldigt skicklig tycker jag. Och duktig, och han är en bra
partiet
talare.
Partiet Malmö-lyssnarna.
Precis, och han kom ju dessutom från vänstern. Han var ju råkommunist som ung. Och var liksom så. Nu är han ju inte så politisk på det sättet. Nu är han ju mera, han liksom arbetar med folkhälsan. Men han sa att när han gick läkarutbildningen så hade han fullt förtroende för läkarvetenskapen. Men i takt med att det här med vaccinerna och pandemin har varit, så har hans tro till denna vetenskap blivit mycket mer vacklande kan man säga, och han är mycket mer skeptisk idag, och det tycker jag jag med, och det tycker jag faktiskt vi alla kan vara. Vi ska inte bara blint lita på dem, för att de är väldigt köpta, och det var som faktiskt Robert Malone eller någon annan sa, att Big Pharma har köpt, Big Pharma has bought the science, och han menar på att Big Pharma har faktiskt köpt Nobelkommittén, men de har ju fuckat ur, de har ju gett freds, alltså först var det ju fredspriset som så här gav till Obama, vilket jävla skämt. Och sen så
den som har liksom krigat mest av alla. Ja. Tror du Trump skulle få det, han som inte startade några krig och drog tillbaka trupper, skulle han få det?
Nej, men precis så. Och de har också gett tvivelaktiga faktiskt medicinpris tidigare till sånt som har sen visat sig att det här var ju inte okej. Så att man ska inte, deras renommé kan man säga är solkat. Jag tycker inte att det är enbart en kvalitetsstämpel längre. Det här med Nobelpriset, det ska vara så flott och fint. Och
nej, men det är bara att kolla på WHOs donatorer exempelvis. Alltså om du kollar, Bill Gates är liksom deras fjärde största donator. Ja. Tror ni då att de, och han, jag vet inte exakt hur han är delägare i vilka vaccinföretag och sådär, men han är väl, han har väl att göra med allihopa på något sätt, eller?
Ja, han har att göra med väldigt mycket, och just i Afrika har Bill Gates gjort väldigt mycket skada. Där är de väldigt skeptiska till Bill Gates. Jo, en annan sak i den här pandemin, innan jag fortsätter om Bill Gates, det är att 7 afrikanska presidenter som har varit negativa till vaccinen har dött under märkliga omständigheter, bland annat Tanzanias president. Och det här är, kan ni kolla upp, men de har dött så fort de har uttalat kritiska så här, åsikter och ifrågasatt både pandemin och vaccinerna, så har de dött och ersatts av andra. Och det var likadant med Japan. Där var en hälsominister som också plötsligt dog, försvann. Han var inte heller så positiv till vaccinerna. Men Bill Gates har en skandal i bagaget, och där är ju Afrika väldigt skeptiska sedan dess. Och det var ju Nigeria där de experimenterade med vacciner och där barn dog. Och det var Bill Gates som var skyldig till detta. Det här var på 90-talet.
Men det jag skulle komma till bara, att om du kollar, han är fjärde största donatorn. Han pushar ju väldigt hårt för covid-vaccinen för att han har uppenbara intressen i det.
Jajamän.
Vad tror ni då att, om han är liksom WHOs fjärde största donator, tror ni WHO kommer bara, nej, om vi märkte här att vaccinen inte är bra, då ska vi inte uppmana länder till att pusha det. Det kommer de ju göra. I och med att han är deras, en av deras största inkomstkällor.
Ja, men exakt.
Så jag menar,
det, han är, det är deras ju bara sugar daddy. Han är deras jättetutte som de liksom suger på. Så att, jag menar, det är ju verkligen så äckligt tycker jag. Han är dessutom, jag vet inte riktigt hur det är med deras den här depopulationsagendan, men enligt uppgift så har de ju, alltså man kan ju läsa mycket av det här som Klaus Schwab har skrivit. Han har ju skrivit en bok som heter COVID-19 The Great Reset, och allt finns ju svart på vitt.
Helt,
så man kan
öppet.
Inte bara, helt öppet, helt skamlöst. Och det, The Great Reset, det är liksom, Schwab har ju så här menar på att this is the great opportunity, för att man ska, nu måste jag tvungen att härma
Schwab, to eat the bugs.
Eat the bugs, you will own nothing and you will be happy.
Du länkade ju en liten artikel från en så kallad borgerlig tidning, Svenska Dagbladet, som där rubriken är Anders 33 har inte haft sex sedan gymnasiet. Och i ingressen så står det då, Anders är 33 och har inte haft sex sedan gymnasiet. Ångesten och den dåliga självkänslan ställer sig ständigt i vägen för att ha kontakt med tjejer. citat, jag vill inte vara till besvär, slutcitat. Det första jag reagerade på här var att han har...
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma... Eller till exempel Burger...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Faktiskt haft sex i gymnasiet. Som ja. Ju är en ganska...
hård miljö.
Ja, svår tid. Alltså om du inte får tjejer då så är det ju så här... Ja, det är ganska hårt. Han fick ändå alltså... Det kanske bara var en slump. Han kanske hade tur eller så, men han har ändå
han fick
fått
ligga.
Det överstökat då. Ja. Och sen har det, han hamnat i någon dipp. Liksom. Det är nog ganska ovanligt, tror jag. Vad tror du om det här?
Jag tycker också att det är konstigt. För att man får ändå ge honom det. För att alltså medelåldern för när killar i Sverige har sex för första gången, alltså samlag, är ju runt så här 16-17 år. Och det är ju ändå i slutet av gymnasiet.
Mm.
Och där står ju att han har haft sex när han var 15.
Så det?
Jag tyckte det såg ut att han inte haft sex när han var 15.
Ja, jo, det är sant. Ja. Nej, så, han har ju haft det så här i 15 år.
Ja, han har haft så det så i 18 år. Okej, så han var 18. Men kanske var en late bloomer. Ja, men okej, men han hade i alla fall sex i gymnasiet.
Mm.
Och alltså, fler än vad man tror har ju inte sex när de är tonåringar, utan de sexdebuterar kanske tidigt 20-årsåldern.
Mm.
Man ska inte tro att alla går, så fort de blir byxmyndiga så kastar de sig i bingen och har världens sex. Liksom.
Nej, utan alltså, det
är ju som sagt medelåldern 16-17 år. För tjejer 16 och för killar 17 tror jag. Jag vet inte exakt hur det är idag. Men ja, jag håller med om att det är lite märkligt att han i gymnasiet har vågat. Men det kan ha att göra med att han hade fler kontakter med tjejer. Därför att det blir ju mer naturligt att han hade kontakter. Och var det fester och så dracks det alkohol. Och då liksom, ja, det ena gav det andra. Och så kanske det liksom, han fick till det.
Så lyckades han smattra på någon?
Han lyckades trycka på någon, som en yngre person uttryckte i min närhet. Hörde att, vad är det mycket kallar? Smasha, trycka på, smattra på.
Smash är ju bra ord.
Smash alltså. Tycker jag låter som, ja, det är lite barnsligt.
Ja,
vuxna
det är det.
Smashar
det är det.
Ju inte varandra, om man säger
ja,
så.
Det.
Ja. Skulle du säga att det var att du talar med en vuxen kvinna så snackar du smash?
Ja.
Alltså med mig gör du det.
Jag är ju vuxen själv numera. Så
nej,
att,
men det kan man inte alltid tro. Men okej. Okay. Jag tycker det är... Jag kan tänka mig så här att han kanske då har förlorat en del av sina sociala kontakter när han lämnade skolvärlden och... kanske hamnade på en väldigt så här, mansdominerad arbetsplats.
Ja,
vi vet ju inte vad han jobbar med. Nej. Och då blir det liksom så. Och sen så kanske inte han har ett publikfriande yttre som gör att på datingappar, där handlar det väldigt mycket om yta. Och vi träffas ju idag väldigt mycket på olika datingappar. Och har du inte smickrande bilder så kanske inga tjejer swipar liksom höger på dig.
Nej. Alltså vi har ju, jag har ju nämnt det här förut, men det finns ju enorma... alltså det är enorma
skillnader.
Felmarginaler.
Ja.
Eller jag menar snarare väldigt få felmarginaler. Väldigt små felmarginaler.
Så är det, på Tinder.
Nej, men jag menar det finns väldigt många fel man kan göra som gör att en tjej bara swipar vänster så att säga. För jag menar till och med nu på den tiden jag hade Tinder så tog det ju för mig flera år att göra en profil som var liksom, ja men,
satt du i flera år?
Nej, men jag menar, man hade det ju i perioder till exempel. Jag hade det en period, sen blev jag kanske man började dejta någon eller blev tillsammans med någon, så hade man det inte och sen hade man så ackumulerat så var det ju under flera år. Och jag menar, jag kom ju fram i slutet av
din Tinder-karriär.
Exakt. Så var det ju, då gick det ju ja, men ganska bra.
Ja.
Och det är ju fortfarande, jag är ju fortfarande samma person. Men jag lyckades ju finslipa profilen och mitt textande under de här åren som gjorde att det blev liksom, ja, men gick mycket bättre än vad det gjorde i början. Och jag är ju fortfarande samma person, så att det är ju inte bara att det ska vara rätt person.
Du är inte riktigt samma person faktiskt, om vi ska vara petiga, utan för du är faktiskt lite äldre.
Ja, exakt, men jag menar, jag valde till exempel bättre bilder, bättre sätt att skriva, och det, och jag har inte ändrat mycket. Det är inte så att jag har blivit en helt... Exakt. Ja. För minsta lilla antydan till att du är liksom minsta lilla felsteg, så har, för tjejerna har så mycket alternativ att de kan bara, men fan, han verkar konstig, swipe.
Och jag snackade med en kille igår som faktiskt liksom, ja, vi kom in på det här och snackade om just Tinder, och då menade han på att nej, men alltså, som kille så har man ju i princip inte en chans. Och det här är alltså inte en person som på något sätt... Alltså det här är ju en kille som faktiskt... jag skulle säga att det här är en sån här kille som många tjejer tycker är en drömkille. Som är lång, mörk och muskulös. Alltså som ser jävligt bra ut. Även liksom rent objektivt. Men vi diskuterade den här liksom frågan. Och då så liksom menar jag på så här, men du måste ju ändå ha liksom framgång där. Och nej, men det tyckte inte han, utan han menar på att nej, men det var inte alls så. Utan han hade
konst.
Precis som du. Precis. Och lägger man upp en bild, alltså, och då kan man också bara konstatera så här. De flesta män, jag vågar påstå att 75-80% av män, de vet inte hur de ska göra. Nej, för det är den ena hopplösa profilen efter den andra dyker upp om man tittar.
Alltså, genetiskt kan du vara liksom 10 av 10 som kille i utseende. Men om du har liksom 3 spegel-selfie-bilder och en fiskbild, så kommer tjejer oftast inte swipa ja.
Och då kan vi rekommendera till er killar ur ett kvinnligt perspektiv, lägg aldrig någonsin upp en bild där ni står och har liksom kalsongerna nerhasade under liksom pubissträngen så att man liksom börjar ana liksom könshåret, och sen liksom visar upp någon konstig överkropp där dessutom så här, ja, jag vet inte. Alltså, i någon så här, tror ni att ni ska sälja in er för att de här kvinnorna som sitter där och swipar liksom känner bara så här, wow, nu går jag igång. Jag kan säga så här, sådana bilder, jag kan säga 100% av alla kvinnor jag känner, de bilderna går helt bort. Den killen, även om man har,
oavsett
hur snygg du är, hur mycket magrutor du har, ser man din nerhalsade Björn Borg-kalsong på halva liksom könshåret, då är det bara så här, tack och hej, hej då. Det kommer inte bli någonting.
Och jag har ju vänner som objektivt sett är snyggare än jag, alltså genetiskt snyggare, plocka fler genetiska poäng liksom. Men som har inte lyckats med Tinder för att de inte har orkat liksom finslipa och bli bra på det, för det är en konst alltså.
Men män måste ju förstå att kvinnor är inte intresserade av den här, där män är intresserade av att en brud, givetvis, om hon lägger upp en bild i underkläder ganska snyggt så här, där hon posar och visar en snygg kropp som är kurvig och liksom vältränad och snygg och så här, då får hon ju hur många män som helst.
Hon får ju likes på, hon får ju ja på varenda swipe.
Hon får varenda swipe. Och då, men då tror männen att liksom någonting motsvarande gäller ur det andra perspektivet, och det är helt fel. För där kvinnan får 100% likes, då får snubben 100% dislikes.
Ja, för det, för ni
kvinnorna
får inte
vill
den
inte
här,
ha det.
Nej,
vi vill inte
får
ha
inte
det.
Den här, alltså, kicken vill, av att se.
Men vi vill inte att
liksom
en främmande snubbe ska så här komma och locka. Det är som ett, nästan som att träffa en blottare i parken. Man vill inte ha den överdrivna intimiteten så där, utan att man känner varandra.
Nej, exakt.
Och likadant med snubbar som så här, första liksom kontaktförsöket på något sätt, så här, om man nu har då sig matchat och skriver, och det första de säger så här, jag vill så gärna att du ska få se min stor. Min stora. Jag har varit med om att så här, män skriver det efter typ så här, 2 rader. Då är det bara så här, men du är ju galen. Du går ju bort. Du är ju sinnessjuk. Du är psykiskt liksom störd.
Men är det alltså, inte att de tror de kan vara så bekväma med dig för att de vet att du är sexrådgivare?
Nej, men då vet de ju inte ens att det är jag. Det här var ju liksom, man var kanske någon så här anonym, vad vet jag. Det var ju inte ens liksom så här, jag är jag liksom så. Men utan att det här, män är så angelägna. Det är i princip någon där konstig dickpick-grej. Alltså jag upplever att det här med dickpicks har ju lite grann försvunnit. Nu har vi ju gått ifrån ämnet här med Anders lite grann och svävat iväg. Stackars Anders. Vi har liksom, men det här kan ju ses som en liten praktisk så här, bruksanvisning. återigen i datingdjungeln, eftersom det är uppenbarligen så många som inte riktigt begriper av männen hur, vad som gäller, do's and don'ts.
Alltså men vår poäng är väl att det är en djungel. Alltså om du är, alltså det här kan jag säga, om du som man är, oavsett hur liksom, ja men om du, vi säger att du ser bra ut eller är relativt framgångsrik eller så där, om du är passiv så kommer inte tjejer komma hem och knacka på och öppna sin trenchcoat och vara nakna och liksom slide on to your, exakt.
Slide on to you.
Det, alltså det kommer inte att hända utan nej. Om du inte liksom jobbar aktivt för att få tjejer kommer du aldrig få det.
Och jag tror att Anders då, jag kan säga så här, han har issues av att han dels inte riktigt orkar, för det är ju ändå en uppförsbacke, och han kanske har en låg självkänsla, just där att han inte vill ha till besvär. Han tar inte så stor plats. Han har kanske också drabbats av hela den här liksom samhällsattityden att män är toxiska. Maskulinitet är toxiskt. Det är dåligt att vara man. Det är dåligt att ta för sig. Det är dåligt att liksom vara liksom, ja.
Det är dock en dålig ursäkt. Alltså, även om jag fattar att många drabbas av det, så tycker jag det är en dålig ursäkt. För som jag har sagt tidigare, det är ett test bara.
Men sen kanske han inte heller är så angelägen, tänker jag. Han kanske också har en ganska låg sexualdrift, för det är ju faktiskt inte helt ovanligt.
Han har ändå gråtit ut i tidningen.
Jo, men det kanske för att de vill så här, de har sökt med ljus och lykta efter en sån person, och sen har de till slut hittat någon som är beredd att säga okej, kompromissa, liksom, okej, jag kan överdriva lite. Alltså man vet inte, man vet ju hur medierna funkar. När de har bestämt sig för någonting så hittar de på något sätt någonting som passar in i vinklingen. Så att det kan ju dessutom vara fake, jag vet inte. Men jag tror att den här typen av människor, det är klart att det finns människor som har svårt att träffa partners och att hitta kärleken. Det finns det ju. Det kan vara problem med anknytning. Det kan vara att man har kanske blivit sårad och är rädd. För det gör ju jävligt ont att få sitt hjärta krossat, att bli avvisad. Det är ju jobbigt, och då kanske det är lättare att bara tacka nej på förhand istället för att utsätta sig. För att kärlek är ju att utsätta sig. Sexualitet är ju att utsätta sig. Man blir bedömd. Man blir liksom... Man är tvungen liksom upp till bevis. Man är väldigt naken, man är väldigt skör, man är sårbar. Allt sånt där är ju jobbigt. Och är man kanske inte så där tuff och stark, så kan det ju liksom, så kan det vara ett otroligt motstånd att ge sig ut där.
Kärleken är ett mirakel.
Vad ska du, är det Björn Ranelid som citerar du Björn? Ja, men kärlek. Nej, men vi ska inte skratta, för det är ju jobbigt. Och många människor i Sverige i synnerhet lider ju av ensamheten som blir när man inte har en partner, och när man kanske inte heller har så många vänner. Man är lite socialt utsatt. Så att, men jag tycker så här då, om man ska ge Anders råd, så tycker jag att han bör ju utsätta sig, för att om man inte satsar något så kan man ju inte heller vinna något.
Nej, det är det. Och det går liksom inte heller att, alltså det är klart man ska ju inte vara till besvär, men jag menar det går ju att inte leva isolerat utan att vara till besvär. Det är inte de två alternativen liksom.
Men man kanske, och grejen är också så här, den här sociala skillsen eller den här sociala förmågorna, det är också någonting, precis som med allt annat, man måste ju öva sig på dem, man måste träna på dem, man måste ju liksom försöka, därför att det är lite så här use it or lose it, då det handlar om även det sociala. Ja. Om man aldrig liksom börjar prata med människor, om man alltid håller sig på sin kant eller isolerar sig eller inte går ut eller inte tackar ja till möjligheter, ja, men då blir man ju mer och mer liksom kuf, och då tappar man ju mer och mer den här också förmågan att vara liksom kanske social eller intressant, utan det här är någonting som man, precis som man övar på, precis som man går och tränar, exakt, det är som en muskel.
Exakt. För det finns säkert de som är så pass extroverta att de har det här naturligt hela tiden, men till exempel jag själv, om jag, vi säger att jag har varit hemma isolerad en hel dag och jobbat bara eller någonting och inte träffat någon eller så, om jag då helt plötsligt på kvällen helt plötsligt går på en fest, då är jag ju så här, vad fan, alltså, hur gör man, hur fan pratar man med folk? Alltså man måste ju så här komma in
man
i
måste utsätta
viben.
Sig. Ja,
och då menar jag inte att man gör det via alkohol eller så, utan du måste ju komma in i, alltså den det headspacet. För jag märker på många, alltså jag har en vän som är programmerare, vi brukar skoja om det här, om vi skriver någon gång om jag skämtar om något och han inte fattar, så säger jag så här: fan, du har programmerat idag mycket, eller han bara, ja, hela dagen alltså. För han är så här, han hänger inte med på liksom saker som inte är logiska för att han är i det headspacet.
Ja.
Och så är det ju. Och om man då om man gör det här under flera månader eller år,
ja,
då är det klart att man kommer så djupt in i den här spiralen av att inte vara social att det blir så här. Då tappar man ju muskeln helt och hållet.
Det gör man. Och dessutom tycker inte jag att den här killen heller ska känna att han är till besvär bara för att han tar kontakt eller är intresserad. Så här, vad är det som säger att det är att vara till besvär? Det är kanske så här att många kvinnor vill att männen då ska just ta kontakt och vara till besvär, därför att de vill bli sedda, de vill bli uppvaktade, de vill bli bekräftade, och att om alla bara så här smyger längs väggarna och ingen vill vara till besvär, det blir en skittråkig värld. Så att det här att vara till besvär, att liksom uppvakta någon eller ta initiativ, det är inte någonting dåligt, utan det är ju tvärtom någonting som är bra. Det här kanske är en kvinna som har känt sig superosedd och superoattraktiv och så, och så kommer den här snubben och ger henne en komplimang och liksom fråga hur hon mår och sådär. Och det kanske är det hon har längtat efter med hela sin själ. Så att han ska inte känna som att han är till besvär om han uppvaktar någon. Och grejen är dessutom så här, då får han lägga över ansvaret på dem. Men om vill de inte ha uppvaktning, så kanske de ska säga så här: tack men nej tack.
Tänk så här, tror du Brad Pitt känner att han är till besvär?
Nej, men exakt.
Tror du Tom Cruise känner att han är till besvär?
Nej. Tror du att Nick Alinea känner att han är till besvär?
Så fan heller.
Så att jag tycker att man ska vara till besvär, utan känns så här tvärtom, så här, det är inte besvär, utan det är kärt besvär, utan det är inte dåligt besvär, utan det här är någonting som tvärtom tillför någonting. Och man, från att ha varit kanske i en negativ spiral där man säger jag vill inte vara till besvär, man isolerar sig, man blir ensam, man känner sig ful, man orkar inte göra sig i ordning, man blir liggande i sängen, man deppar, man äter chips, man blir tjock, man känner sig till besvär, man orkar inte, man tappar konditionen, man blir äcklad av sig själv, man tycker att man själv är dum i huvudet, och sen blir man jättemycket till besvär för sig själv till och med. Från att vara så här, nej men jag är till besvär, jag går och ger en komplimang, jag får komplimang tillbaka, jag känner mig snygg, jag får energi, jag blir pigg, jag blir glad, jag ler, och då kommer någon fram till mig för att jag ser så glad ut, och så får jag ännu fler vänner, och så blir det liksom en positiv spiral. Så man ska försöka att bygga de här positiva spiralerna, tycker jag, och ibland också tvinga sig själv, för grejen är så här, jag vet precis hur det är så här, för jag kan också ligga hemma i soffan och vara så här, men gud vad jag inte orkar, och jag ska typ så här gå på ett event med en polare, och sen bara känner jag så här, men har jag inte lite ont i huvudet, så här, jag är lite trött, och så tänker jag så här, nej, det ska vara yes theory, det ska inte vara nej tack, utan jag ska vara ja tack. Och då är det bara så här, nej, nu taggar jag till, nu tar jag en kaffe, nu sminkar jag mig, nu tar jag på mig högklackat, nu går jag ut. Det kommer liksom, man ska aldrig tacka nej till en möjlighet, helt enkelt.
Sen ska du också såklart se till att du faktiskt inte är till besvär, ja, på riktigt.
Ja, men det är klart,
det man någon säger ju, det kan man ju också vara. Men någon som är i liksom Andreas, anonyma Andreas headspace.
Anders
är,
heter han inte det?
Anders, ja, kanske. Ja. Anders headspace är ju, alltså han tänker ju förmodligen för mycket att han är till besvär. Det är inte så att han limmar på brudar så länge att de liksom kastar en drink på honom, utan han behöver ju våga vara lite till besvär, tror han själv.
Ja, men en person som Anders är ju de facto inte till besvär, för nej, den som är till besvär,
folk vet inte ens att han finns.
Nej, men exakt, den personen som är till besvär, det är någon sån här just Andreas som känner att han är så här Guds gåva till kvinnligheten och som bara vräker sig och så här, och klappar tjejer i rumpan och liksom och bara så här kräver att få vara med, och kvinnorna vänder sig ifrån honom och säger bara så här, nej men gå, du är skitjobbig, och han bara fattar inte budskapet, fattar inte signalen, och han tycker bara så här, men jag är så fantastisk, så att jag menar, han skulle aldrig någon gör en sån här insändare och berätta om att han inte vill vara till besvär, för han tycker att folk ska vara tacksamma att han ser dem, och han tar ju inte nej som ett svar.
Nej. Och är du rädd för att vara till besvär, så är du förmodligen inte det, för då har man ju tillräckligt mycket själv insikt att man förmodligen inte är det. Ja, och tänker på det här sättet.
Men apropå det här, så kan jag säga så här, jag har faktiskt blivit kränkt, ska jag berätta för dig. Jag har faktiskt blivit kränkt av en man som jag mötte i ett officiellt sammanhang, eller mötte, det här är en person som jag överhuvudtaget inte känner, men som tog på mig på ett sätt, och jag är inte lätt kränkt överhuvudtaget, men han gjorde det vid ett flertal tillfällen. Varje gång han gick förbi mig, så han så här petade på mitt hår och tyckte att jag skulle ha en annan frisyr, och sen så nej, men det som är så sätt med så här uppsatt hår, när ska du inte sätta upp håret?
Vänta, va? Vilket år var det här? Var det nyligen?
Ja, det var nyligen.
Du vet att det här är, hur gammal var personen typ?
Nej, det här var en lite äldre herre.
Vad hade han för personnummer? Nej, jag ska.
Nej.
Men du vet
lovar att, du att du slår ner honom?
Du vet att just det här med du borde ha håret uppsatt eller du borde ha håret utsläppt, det är alltså rakt av taget från boken The Game. Rakt av, alltså rakt av.
Ja, men det här var en gubbjävel.
Ja, men han har läst.
Han är så här sympatisk.
Han har läst The Game.
Ska du inte ha håret uppsatt som du är så söt i? Och sen ja. Så gick han så här förbi mig och sen så petade han på mig så här och var någonting så här, hehe, så här och bara liksom flinade. Och jag blev The så game. Ställd. Men gubben, vad fan? Alltså, tror du att han har läst The Game verkligen?
Ja. Alltså, eller så är det en slump. Eller så är det en slump. Men just det här med du borde ha håret så här, du borde ha håret så här. Just utsatt och utsläppt och uppsatt. Mm. Det är rakt av därifrån.
Äckliga. Liksom Neil Strauss har så här inspirerat den här gubben.
Ja, men, jag tycker inte
fast
Neil Strauss
det var så subtilt.
Dock. Jag tycker inte Neil Strauss är äcklig dock, vill jag säga. Men fortsätt.
Ja, nej, men jag tycker att om man håller på och går efter det där så tycker jag inte att det är... Jag tycker inte att det är helt sunt. Det är vad jag tycker. För jag tycker att det är en massa patetiska snubbar som håller på och...
Det finns också. Ja. Det finns.
Men den här gubben i alla fall... det problemet med den här gubben är att han var ändå ganska så här... Han var lite så här passivt, aggressivt vänlig kan man säga. Han var liksom så här, han försökte vara charmig men han gick över min personliga integritet kan man säga. Och jag först tyckte jag, första gången så blev jag så här förvånad. Andra gången tänkte jag, fan håller han på mig? Tredje gången så kände jag så här, nej nu blir jag faktiskt kränkt. Och då kände jag mig som en sån här utsatt kvinna på en arbetsplats till exempel. Där chefen går och kladdar. Men han kladdar så pass subtilt att det här inte går att anmäla.
Man vill inte göra en grej.
Men man känner sig ändå både förminskad och samtidigt faktiskt kränkt och icke-respekterad. Jag känner ändå så här, men kom igen nu. Här är jag, det var ett professionellt sammanhang. Här är ett professionellt sammanhang. Men du behandlar mig nedlåtande som att jag är en liten flicka. Och där jag ska liksom på något sätt så här bara tåla och acceptera den här typen av faktiskt gubbslämmighet.
Hur gjorde du då? Så att säga. Eller ignorerar du? Eller vad gjorde
jag du? Ignorerade det. Men efteråt så har jag... Liksom, det kommer ju till en sån där efterkänsla ibland.
Att man borde ha gjort mer. Typ.
Att man borde ha gjort något mer. Och att man har sagt så här... Nej, men det är fint att du säger det här. Men jag tycker faktiskt inte att det är okej att du tar på mig. Mm. Jag gillar inte det. Och jag gör verkligen inte det. Jag gillar inte det. Det var väldigt länge sedan som jag upplevde det här. Men också att han återkom. Och med något sån här självklart flin liksom... tyckte att han hade rätten att bete sig på det sättet. Alltså det var inte en osympatisk person. Det var det som var det värsta. Hade han varit liksom fulare och äckligare då hade jag kanske reagerat annorlunda. Men jag blev liksom också lite avväpnad av att han ändå var en... Liksom, att han gjorde det lite grann med en slags glimt i ögat. Men även den glimten i hans öga blev på något sätt nedsättande. Kan du förstå? Det är väldigt så här subtila... liksom. Det är ett väldigt så här subtilt spel eller vad ska man säga, en subtil situation där det är otroligt små nyanser som gör att man känner sig liksom, nej men han är patronizing på något sätt, han är liksom så här, han är nedlåtande mot mig och han får mig att känna mig också ganska oskön på något sätt, som att jag inte är värd mer än just någonting i hans blick och i hans liksom bemötande av mig, och att han tycker att han har den här rätten. Jag tänker så här, hur fan kan han ta sig den här rätten?
För att låta lite feministisk här, det här är ju faktiskt en grej som vi män aldrig kommer drabbas av. Alltså vi kommer ju aldrig känna
nej,
sådär
nej.
Av en sån grej.
Nej.
Det där är ju, just när det inte är över gränsen utan det bara är, ja men... pusha gränsen eller vad man säger.
Ja. Alltså,
när det inte är uppenbart över gränsen ska jag säga.
Men det här är intressanta saker därför att jag tänker så här, vad är det i mig som, är det någon slags nedärvd kvinnoroll liksom roll som gör, som på något sätt vaknar till liv och där jag känner så här, nej men han spelar på det här faktiskt patriarkala, alltså jag är väldigt mycket emot det här för att jag har ju lagt min gamla feminism åt sidan på det sättet att jag tycker att det är mycket i den som är skevt. Men sen kan jag tycka att det här just är en sak som är viktig, för jag tycker inte att man har rätt att bete sig så mot en annan människa. Och hur han får mig att känna, han kanske tror att jag blir smickrad, han kanske tror att han gör mig en tjänst, han kanske tror att jag känner mig attraktiv av att han ser mig. Och om jag skulle säga så här, nej, men du har faktiskt förnedrat mig, du har fått mig att känna mig oskön, så skulle han kanske inte ens förstå det. Och det är någonstans det här man kanske pratar om, just så här, strukturell rasism eller strukturell
sexism
eller vad det är för någonting. Och det är ändå lite intressant, för att jag kan ändå känna så här, nej, men det här fick mig inte att må bra.
Jag kan tänka mig också att du står då mellan valet och kvalet, om du vill alltså du vill samtidigt inte vara drama queen och göra en för stor grej av det, för egentligen har inget hänt, men samtidigt så vill du inte gå med på vad som helst. Så det, jag fattar att den är så här lite, man vill inte vara den som gör en grej och sen kommer han förmodligen bara, va, men jag har inte gjort något. Och sen kanske du känner sig, nej fan, han gjorde ju ingenting.
Nej, och då kanske kommer man säga så här, men gud snälla, du är så överkänslig. Och så kan man vara så här, förlåt mig, jag menar, jag menar inget illa.
Var inte så pryd.
Nej, just det, var inte så pryd. Ja, men det är jävla assholet också.
Men hur hade du velat, vi säger att du hade haft en, ja men någon man du dejtar med i det här sammanhanget. Hur hade du velat att han reagerade på det här? Hur våldsam hade du velat att han
Nej, men alltså gubben är ju så här harmlös jävla pensionärsgubbe liksom, så att det är på något sätt. Men just att det har vi för flera gånger och att han gjorde liksom en grej utav det. Jag tror inte ens att man kan säga någonting. Alltså jag kan tänka så här, att jag borde faktiskt ha sagt när han gjorde det tredje eller fjärde gången, för jag tror att det hände vid 3 eller 4 tillfällen under 2 dygn, för att det var ju liksom ett professionellt sammanhang. Och under en konferens. Och då tänker jag så här, när han hade gjort det 2 gånger, när han kom tillbaka, så skulle jag ha sagt så här, men du, jag känner, det här är inte okej. Alltså, och kanske att en man, alltså jag tror så här, om jag hade haft en man eller jag hade haft en partner med mig, så hade den kanske knappt ens, också det en man då, inte ens lagt märke till att gubben gjorde något egentligen unappropriate, utan han hade bara kanske tyckt så här, gubben är lite charmig.
Nej, jag hade fan stört mig. Alltså, om man hade tagit i håret och sånt, ja, på någon som man är där.
Eller så här, klappat på rumpan. Fast knappt klappat på rumpan. Han klappade inte riktigt på rumpan, utan det var nästan som att han bara strök sin hand så här, du vet. Och så
på, var
det ännu
på
värre. Nej, inte på rumpan, men liksom lite grann så här, typ så här på klänningen. Nej, inte på ländringen. Alltså, jag vet inte. Eller att han bara så här sträckte fram handen för att göra det. Så jag, det gick så fort. Jag vet inte. Men jag tänker så här, att jag borde sagt så här, men du, jag tycker du är, det är så här, vi är här tillsammans alla och vi är vänner och så. Men jag uppskattar faktiskt inte den där typen av bemötande. Nej. Så här, liksom, och bara sagt det så här, men du, det där är inte okej. Liksom, du, jag förstår vad du menar och jag förstår att du tycker att jag är liksom härlig och att du vill gärna ge mig en typ av komplimang. Men just det där hur du gör, jag tycker inte att det är trevligt. Jag uppskattar inte det.
Men hade du velat att en eventuell dejt så här stampade på hans huvud eller bara typ anbågade honom?
Nej, men gubben borde ha fått en fet jävla käftsmäll. Nej, det borde han inte. Nej, men nej, förlåt nu. Men någon borde ha liksom typ tryckt upp honom på vägen, så vad fan tror du att du håller på med? Är du inte klok? Men grejen är så här, gubben, alltså, gubben kände sig kanske lite hemma, och sen så tänker han väl också så här att jag är ju en person som är ibland så tänker jag så här, bara för att man är så här schysst och rolig och skrattar och är liksom inbjudande på det sättet att man är ändå så här, att man inte är så stel, då misstolkar människor det och så går de över gränser. Och det där kan vara svårt, för att från att bara vara så här torr och formell eller vara liksom öppen och inbjudande och social och vänlig och leende och trevlig mot människor, då kan de plötsligt liksom spåra ur. Det som att de inte kan hantera en person som faktiskt är trevlig och vänlig utan att för den skull gå över den här gränsen. Så det där är ju väldigt små subtila liksom nyanser. Men då vill jag återigen då, posera inte på era liksom datingappar med kalsongerna halvvägs ner från pubishåret, och gör inte den där typen av så här skämtsamma anspelningar på kvinnor som ni då kanske ser upp till och beundrar, men som ni möter i professionella sammanhang, för man vet faktiskt inte hur det landar. Och jag kan också säga så här, gör man det en gång så kan man förbise med det, tänker jag. Men gör man det, sätter man det i system och gör det 2, 3, 4 gånger under en ganska koncentrerad tidsperiod, då blir det en, det blir liksom mycket mer av det. Det blir så koncentrerat.
Sen kan man ju också märka reaktionen på första gången man gör det. För om man inte är lite socialt efterbliven, så borde man märka om personen blir, reagerar positivt eller om hon blir stel, eller alltså ansiktsuttrycket, hur man reagerar på det.
Ja, men jag tänker också så här, det är ju en sak om man sitter ner och pratar, och då kanske man säger, då skulle man kunna säga, framföra så här, ja men jag tycker du så här, du är så vacker så här, och du är så fantastiskt vacker när du har håret uppsatt. Då kan man säga det, då visar man ändå en viss respekt, men då kanske man vill ändå förmedla, Jag har inga problem att folk ger komplimanger. Och jag har tagit emot komplimanger från män som har varit så här, åh, får jag ge en komplimang? Så här, det är nästan så att man inte vågar det nu för tiden. Så här, men jag skulle gärna vilja säga, då säger jag så här, men det är helt okej.
Okay. Och
då
är de så här, artiga. Skillnad på det än
att jo, men då är man ödmjuk. Men att komma så här och liksom vräka sig som en jävla sprätt och börja liksom nästan kladda på en och liksom... Nej, det var någonting också i den här utstrålningen när han gjorde det som var oskönt. Så att, nej, jag tycker ja, en partner kanske ska bara säga så här, men du, tagga ner liksom, skärp dig. Det där är inte okej, okay, liksom, så. Så.
Och med det sagt så är vi är snart uppe på ett år alltså. Men det är några avsnitt kvar, ett par stycken.
Då ska vi ha ettårsjubileum.
Ja, just det. Vi måste fixa något på det. Det är om en månad typ. Ja. Men, eller 3 veckor. Men ni får jättegärna donera till podden. Vi blir jätteglada av små som stora donationer. Och just det, jag måste säga det också, att det var nyligen en som brukar donera, eller har gjort det fler än en gång i alla fall, som skrev att jag har en lite fattig månad, men det här är bättre än inget, tänker jag. Mm. Och så är det verkligen. Vi uppskattar det jättemycket. Du behöver absolut inte känna att du måste förklara det, utan
nej.
Vi blir jätteglada av små som stora donationer. Vi är jättetacksamma.
Så nu får jättegärna dra iväg varsin tia nu till oss här när ni har lyssnat på detta. Vi blir jätteglada.
Ja.
Eller om ni vill dra iväg 10 000 så går det fint att göra med.
Också snällt såklart.
Ja.
Och ni kan också mejla oss.
Ja, förlåt.
Ja, just det. Numret är såklart.
0700-420-297. 0700-420-297.
Yes, och allt står ju i beskrivningen på podden. Och skicka också gärna om ni vet folk som har drabbats illa av sprutor eller om ni själva har gjort det, så skriv gärna om det eller om andra saker till katarinaonix@gmail.com eller till våra sociala medier, och följ oss i sociala medier at Nikalinia och at Katjanos. Och jag vill också tillägga att om man vill se lite video och lite utdrag från tal och så från den här demonstrationen som var i lördag, så kan ni göra det på min YouTube-kanal Inblick med Nick, och den är redan uppe. Så att det är inget som kommer om 8 veckor
inget
eller så.
Inget content som ska produceras under stor vånda.
Den ligger redan uppe. Och den finns även på min hemsida som jag har numera, nickalinia.se.
Ja, och vill ni som sagt följa oss så gör det. Nick Alinia och jag, Kat Janors. Och jag blev faktiskt nummer 24 på Twitters mäktigaste enligt den nya mediebarometern. Så att jag har klättrat upp 4 platser från förra årets placering.
Nice,
så
nice.
Ni får jättegärna följa.
Ja.
Så att det blir ännu mer mäktigt därstädes så. Och du ska väl bli nya TikTok-stjärnan då till nästa år, 2024 års nummer 1 på TikTok.
Och jag har bara 18 följare kvar till 5000 på Twitter, så att nästa vecka har jag förmodligen, det hoppas vi.
Ja, så se till att följa Nick och även mig. Så ha det så gott, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Jula klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.